Hej och välkomna till Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast med mig, Mattias Axelsson, och med Daniel Karlenfors som sitter bredvid mig. Daniel, vi har kommit in i november månad, men vi är fortfarande kvar i Almedalen.
Ja.
Vad är det vi ska lyssna på idag?
Vi ska lyssna på Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson. Känn på det ordet.
Känn på det ordet, varför ska jag känna på det ordet?
Jo, för att jag var med Åse Rickard som har varit med i podden tidigare igår. Eftersom den här påan görs i en annan tidpunkt helt enkelt. Och vi kom på det att inom bostadspolitiken så är det många väldigt långa ord.
Okej, spännande observation. Bostadspolitisk talesperson. Det är ett långt ord. Den här intervjun gjordes som sagt i somras i Almedalen. Det är den näst sista intervjun vi har från Almedalen. Så med den här och med om den intervjun som om 2 veckor så är Almedalen färdigt för oss.
Äntligen vill jag säga om det. Alltså, det har varit en lång följetong.
Är det någonting vi ska säga om intervjun innan vi börjar lyssna på den?
Ja, lite som vanligt. Lite trög start. Mycket bättre på slutet.
Hej Daniel.
Tja.
Hur mår du?
Nu är jag sjukt trött. Jag tror jag redan åkt hem från Almedalen trots att vi är kvar här.
Var sitter vi någonstans, vet du?
Vi sitter i biblioteket här bredvid Almedalen i deras caféavdelning typ.
Så att om ljudet låter lite annorlunda mot de andra inspelningarna vi har gjort i Almedalen så är det för att vi är i en annan lokal nu. För att hyresgästföreningen, likt många andra, har packat ihop och åkt hem.
Det är precis ingen ljudisolering här. Och så är det glasgrejer och fan hans moster.
Häftigt. Men några som är kvar i Almedalen, det är Vänsterpartiet. Eftersom de har
jävligt ofrivilligt faktiskt.
Sista dagen har de lyckats få söndagen. Och en av dem då som är kvar är Nooshi Dadgostar. Välkommen hit Nooshi.
Tack så mycket.
Du är riksdagsledamot, sitter i civilutskottet och är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Det stämmer.
Utmärkt. Hur mår du Nooshi?
Ja, men jag är varm i ansikte och kropp.
Du är varm.
Det är soligt ute.
Det är soligt.
Vi har varit i en panel och pratat bostadspolitik.
Är du trött?
Nej, men lite jag lagom gymmen så.
Lite mosig.
Ja.
Gött att sitta och prata med oss i 40 minuter nu då.
Jag är jättepeppad.
Din mun säger ja, dina ögon säger nej.
Efter denna, men det var så en lång Almedalsvecka.
Har du varit här hela veckan?
Jag var här hela veckan. Här. Ja, det är mycket början, så här måndag tills någonstans.
Gött. Vi ska ju, precis som vi har pratat med andra partiers bostadspolitiska talespersoner, försöka prata lite ideologi och ideologisk bostadspolitik med dig. Och för att kunna göra det måste vi först veta vad du är ideologisk. Hur skulle du själv definiera dig?
Socialist och feminist.
Det var precis det jag gissade innan. Ja. Du är socialist och feminist. Bara innan vi börjar prata bostadspolitik då. Socialist och feminist, är det två lika starka ideologier i ditt tänk kring det? Eller är det någon som står över den andra? Eller hur tänker du kring det?
Nej, men det tycker jag. Det är lite olika perspektiv på samhället kan man säga.
På vilket sätt olika perspektiv?
Nej, men om man pratar om socialism då har man väl mer att göra med klassamhället och hur man ser på skillnader utifrån klass då, överklass, arbetarklass och så. Feminism, då pratar vi mer om kön, kvinnor och män och vilka slags könsnormer vi har och hur vi lever våra liv på olika sätt utifrån liksom vilket kön vi har råkat födas till.
Skulle du vilja påstå att feminismen har en plats i bostadspolitiken?
Ja, men det tycker jag. Det är fler kvinnor till exempel som hyr än som äger. Det är flest män som äger en bil, till exempel. Det handlar mycket om parkeringsfrågor. Ja, det finns fler ensamstående kvinnor, till exempel. Det gäller barn och underhållsbidrag och sådär. Ja, men det tycker jag.
Så då, om vi säger att, eller du säger att du är socialist och feminist och då bostadspolitiker. Vad är en socialistisk respektive en feministisk bostadspolitik? Vad innebär det?
Vi tycker ju att bostaden, hemmet, är en sån viktig del av samhällsutvecklingen och hur väl folk ska må typ i det här samhället. Så det är viktigt att vi har ett gemensamt ansvar för det. Och att vi tillsammans ser till så att alla har ett hem att bo i. Och det uttrycks ju även i lagstiftningen egentligen då. Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar. Det står till och med i svenska grundlagen att samhället ska tillgodose människors behov av ett hem. Så det här är ju en tanke som finns med mycket. Och egentligen redan är så här kodifierad hos oss. Och då tycker vi, då handlar det också om praktiskt genomförande. Att vi också ser till att folk ska kunna bo och betala sin hyra till exempel med den lön som de har i Sverige och sådär. Så det handlar väl om huruvida man tycker det är en privat angelägenhet eller om man tycker att vi gemensamt ska se till så att alla har ett hem, bra, rymligt, välfungerande hem att bo i och alla som typ föds i Sverige har bra uppväxtmiljöer.
Tycker du att vår lagstiftning och grundlag uppfylls idag?
Nej, men det tycker jag inte. Vi har ju en del sociala rättigheter som jag tycker vi inte uppfyller riktigt. Och det är väldigt svårt förstås att gå till domstol då och få igenom det där baserat på den här grundlagen. Utan det har att göra med ekonomisk politik och vilken samhällssyn man har. Och i hur hög utsträckning man tycker att vi ska tillsammans finansiera till exempel bostadsbyggandet. Där har vi en skiljelinje. Och hur stort åtagande tycker jag samhället ska ha i våra byggregler till exempel. Hur viktigt tycker vi det är att vi har väldigt välfungerande hem?
Du pratar en del om tillsammans och vårt samhälle. När du använder de orden, vilka är det du egentligen pratar om då?
Men det är ju politiken ändå. Det ena är ju plånboken själva. Där vi liksom, och där är vi ju väldigt begränsade. Därför att vissa tjänar ju ganska lite pengar. Andra kan tjäna väldigt mycket pengar. Och då måste vi fundera på, tycker inte vi att allas barn till exempel då, ska ha en bra uppväxtmiljö och ha en gräsplätt att leka på och gå i en bra skola? Ja, men det tycker vi. Då måste vi jämna ut den där ojämlikheten. Och då kanske man behöver säga att men staten ska gå in och ställa krav på att de hem som byggs är välfungerande. Att de inte är skokartonger. Utan att det finns en spis, det finns en rymlig miljö, det finns en toa på i bostaden och inte utanför. Det ska finnas ett vardagsrum man kan hänga i. Alla sådana där delar har varit ganska viktigt ändå i Sverige. Vi har ju en av världens högsta bostadsstandard till exempel. Och det tycker jag är, det där är ju väldigt viktigt. Så att alla som, ja men även undersköterskor och vårdbiträden ska ju bo i ett bra hem. Men det handlar också om finansiering. Till exempel det investeringsstödet vi har nu handlar ju om att vi tycker att ja, men vi betalar utbildning tillsammans, vi betalar sjukvård tillsammans. Vi behöver lösa det här med bostaden också.
Just den här analysen att alla ska ha rätt till ett bra hem och att vi har ett gemensamt ansvar ligger ju, som jag då tänker, väldigt väl inom ramen för en socialistisk analys av samhället. Men om vi då tittar på den svenska, hur det ser ut i Sverige, så har vi ju väldigt skilda boendevillkor. Och då tänker jag inte mest på skatteregler och sånt, utan hur folk faktiskt bor. Att en del bor i jättestora villor, strandnära. Vissa bor i trånga lägenheter och bor väldigt många i forum och så. Hur stort är det problemet i Sverige idag? Vad bör man göra åt det utifrån ett socialistiskt perspektiv?
Jag tycker att vi har avreglerat och privatiserat hela bostadssektorn och bostadspolitiken har ju mer blivit enskilda regelverk hit och dit då. Det finns inte det där stora statliga ansvaret som jag tycker vi har haft kanske när vi tog fram miljonprogrammet där vi hade en stor vision om att nu ska vi bygga bra bostäder till vanligt folk. Idag kan det vara det här, nu tycker vi att det är byggbranschen då som kanske ska styra det hela. Det tycker jag är ju anledningen till att vi har fått så här stora ojämlikheter. Därför vi har privatiserat det här problemet. Och bostaden, det kan i många fall bara vara en konsumtionsvara, ett investeringsobjekt. Men nu köper jag det här så hoppas jag att värdet ökar. Och det tänket har ju förstört lite hela idén om att hemmet ska vara en rättighet för alla. Utan nu blir det mer som en aktieportfölj då. Och din fråga var hur stort är problemet?
Hur stort problemet och vad ska man göra åt det?
Alltså, det är faktiskt så att det är väldigt stor skillnad, ännu större skillnad idag mellan folk än vad det var. Generellt sett bor vi ju rymligare idag. Däremot är den här ytan väldigt ojämlikt fördelad ännu mer än för 20 år sedan. Till exempel i mitt område i min kommun Fittja då, så bor man idag trängre än vad vi gjorde i mitten av 90-talet. Medans de som bor stort bor ju jättemycket större idag. Det tycker jag är ett väldigt stort klassproblem. Mm. Och det gör ju att barn som växer upp i de här trånga bostäderna, de får bli stressade, de har svårare att ta till sig kunskap. De är hellre ute än inne hemma kanske. Man kanske skäms över att ta med en kompis hem och så. Det är ett socialt problem naturligtvis som gör att ojämlikheten fortsätter.
Och vad, finns det någonting man inom ramen för bostadspolitiken just kan göra åt det här problemet att boendeytan är så skevt fördelad mellan olika samhällsklasser?
Jag måste säga att jag tycker det finns en debatt idag som handlar, det är liksom både och, handlar väldigt mycket om yteffektivitet. Och där är det nog ganska viktigt att vi ändå säger att det är inte alltid så att vi ska bygga mindre och mindre. Det var ju det som var anledningen till att vi byggde miljonprogrammet. Det skulle vara rymligare, därför folk var så otroligt trångbodda. Och idag går vi ju faktiskt mot regler där det ska gå att bygga ännu mindre och ännu mindre. Nu ska studentbostäderna vara 15 kvadratmeter och så. Det kan jag tycka är, det måste vi fundera på. Är det den utvecklingen vi vill ha? Och så säger vi, ja, det är viktigt att, att det blir billigare. Det är ändå så att priserna hela tiden ökar. Trots att vi försämrar de här reglerna i vissa fall. Där tycker jag att man ska vara ganska säker. Alltså, visst ska man bo mindre, men jag tycker det är ganska viktigt att det ändå finns kök och vardagsrum och någonstans att ställa soffan och sängen och så fortfarande. Så vi ska inte hålla på och bara trycka ihop så mycket som möjligt, för då får vi hela tiden den här trångboddheten. Sen handlar det om finansiering. Alltså har vi så mycket, den underliggande klyftan har ju ökat så pass mycket. Det vill säga de rikare har blivit rikare, de fattigare och fattigare. Och har vi då en bostadsmarknad där det är möjlighet att betala som är avgörande, ja, men då får vi det här systemet.
Nu upptäckte vi att de har stänger här nu. Det var ju en jävla miss.
Miss. Mattias, du har missat.
Ja, jag tror de ska ha öppet en stund till. Vad fan gör vi då då? Vi behöver hitta någon annan som sitter där.
Ja.
Nej, det är stängt där.
Vi kan gå och gömma oss i någon av Vänsterpartiets bordar.
Är tältet, är det något, något seminarium där?
Nej.
Nej, men då går vi till tältet.
Det skulle vara en allsång någon gång.
Ja, men det var 17.30.
Ja, bra.
Oj, nu var vi tvungna att byta lokal för att vi blev utkörda från det biblioteket som vi satt i alldeles till.
Nu sitter nytt. Vi i någon slags sånt 50-tals bibliotek /konferenschefsrum.
Ja.
Mm. Det är Almedalens finhotell.
Det är finhotellet, det här
ministrarna bor.
Är det så? Vi pratade precis innan lilla avbrottet här kring vilka åtgärder som man behöver vidta för att lösa den här problematiken med att boendeyta är så skevt fördelat och att det är då någon som sett resultat av klassamhället som vi har. Du har svarat delvis på det, men jag vet inte riktigt hur vi kommer klippa det. Så du pratar lite till kring just vad är det för konkreta åtgärder man behöver göra för att den här skeva fördelningen av boendeyta bör lösas.
Men bostadspolitiken hänger ihop med utvecklingen i övrigt. Jag tror det är svårt alltså att lösa alla sociala problem med bostadspolitik. I grunden har vi ju så stora klyftor i Sverige och vi har haft det under ett antal år nu. Har vi fått jättestora klyftor och det har ju liksom satt sig lite i bostadspolitiken på ett dåligt sätt. Sen ska man med bostadspolitik försöka motverka det på olika sätt. Till exempel ha en väldigt hög standard för allt boende man bygger. Försöka pressa priser så gott det går. Men sen ska man ju, det handlar ju om alltså att bekämpa arbetslösheten och göra om vårt skolsystem som är helt sönderprivatiserat till ett mer enhetligt skolsystem och så. Så det blir för högre kvalitet. Alla de här delarna tror jag faktiskt måste med. För att man ska kunna få bort den här ojämlikheten helt och hållet.
Så bostadspolitiken i sig räcker inte för att lösa problemen?
Jag tror inte det räcker. Jag tror att vi måste, sen tycker jag, sen finns det massa saker man kan göra för att få upp, alltså bygga rimligare bostäder. Allmännyttan måste vara mycket duktigare på att pressa priser. Så alla alltså många fler bostäder överhuvudtaget får mer pressade priser. Det tror jag kommer vara jätteviktigt. Men allt det andra måste ju med. Alltså. Får vi allt fler som har nästan inga inkomster alls. Och sen har vi massa på toppen som får jättehöga inkomster, då kommer det slå igenom på ett dåligt sätt tror jag i bostadspolitiken. Då får vi se det här till exempel, bara för att ta ett exempel, då blir andrahandsuthyrning blir det stora. Därför att då har vi massa folk på toppen som köper upp bostäder och de nere på botten ska då genom liksom tredje och fjärde hands kontrakt få de där bostäderna. Den typen av effekter tror jag också handlar om att vi har så stora ekonomiska klyftor liksom i övrigt.
Så för att driva tillbaka detta kanske till en ännu mer ideologisk fråga. Tror du att det är möjligt att ha en bostadspolitik som vänstern kan acceptera ideologiskt inom befintligt system? Eller krävs det mer än det som vi gör just nu och idag?
Beror på hur du, vad du sätter för gränser för system då. Jag tycker dels måste allting hela tiden förändras. Alltså vi måste utvecklas hela tiden. Vi behöver inte göra samma saker som vi gjort hela tiden. Vi säger ju att vi vill ha statliga lån, men det betyder ju inte att allt måste ske exakt på samma sätt som miljonprogrammet eller något sånt. Utan det kan ju vara på nya sätt. Vi vill ju, kan ju bygga villastäder som allmännyttan bygger tillsammans. Vi kan bygga kollektivhus som allmännyttan bygger tillsammans. Vi kan ha stora trädgårdar för var och en. Med vanliga löner eller med garantipension eller vad det kan vara. Alltså, allting ska ju inte se ut som det alltid har sett ut. Och vi ska ha en, jag tycker vi behöver ha en helt annan stadsutveckling idag. Som bjuder in till liksom samtal och där forskningen kanske ska vara mer.
Kan du försöka konkretisera det lite mer? Du säger att du vill ha en annan typ av stadsutveckling. Vad är det du menar då?
Alltså jag kan säga att jag har suttit i bostadspolitiska samtal här under våren. Då. Där märkte jag att de borgerliga partierna tycker i princip att det är stora företag som ska bygga våra städer då. Eller våra kommuner. Och då noterar jag att de stora företagen är ganska ointresserade då av livsmiljön egentligen. Alltså, eller, och det är ju inte för att jag tycker att de är elaka som personer, utan de ska ju då leverera vinst till sina ägare. Så då ska de bygga kåkar som är dyra bara. Och gärna inte investera så mycket i dem, utan de kan se ut lite hur som helst och sen ska priset vara väldigt högt. Och det förutsätter att det finns en marknad där ute som liksom budar över varann hysteriskt och folk blir helt överbelånade. Det tror jag är en dålig liksom, utveckling och jag känner att vi går lite mer mot det.
Därför så vad vill du ha istället?
Jag tror att man måste lyfta ner stadsutvecklingen. Folk som bor runt omkring, jag vet inte, jag tror att det var NCC som gjorde någon mätning. Tycker du att du är involverad i liksom, din stad och stadsutveckling? Det var en jättestor majoritet som tyckte att jag överhuvudtaget inte blivit tillfrågad om någonting. Så där tror jag att vi måste ägna oss mycket mer åt att lyfta in folk som bor i städerna. Och det är inte bara de som bor i närheten tror jag. Utan även de som vill ha de här bostäderna som byggs nya. De behöver kanske också komma in och säga, för oss är det viktigt med det som har varit stort i Stockholm nu till exempel. Att det finns miljö för barnen att leka på. Och det kan inte bara vara pyttelite vid parkeringen eller någonting sånt. Och det måste finnas närhet till service till exempel. Och vi vill gärna inte ha biltrafiken jättetätt in på huset.
Men finns det inte en risk då som till exempel, som jag har förstått det på Lidingö, att det där om de boende som bor där involveras och man säger nej till, ja men vi vill inte ha något byggande här, vi vill inte ha, för det har vi ju till exempel märkt på Pennygången när det ska byggas nytt, att några grannar har påpekat att men vi vill inte att det ska byggas här för då blir vi av med parkeringsplatser och min utsikt förstörs och så vidare.
Mm.
Och det man då kallar med nimbus som då säger att vi ska bygga men inte här. Hur kommer man runt den problematiken? För alla verkar ju vara överens om att det måste byggas och det måste byggas mycket.
Mm. Ja, men dels tror jag att vi behöver påminna alla om, tror jag, att vi själva har barn, kusiner, grannar som behöver någonstans att bo. Alltså verkligen så där. Jag tror ofta att det finns så här, folk som bara, nu ska jag ombilda min hyresrätt. Och så är 15-åringen blir 20 och bara, jag har ingenstans att flytta. Det finns inga hyresrätter kvar. Och så har man inte själv tänkt på det där. Så vi kanske ska få en mer positiv samhällsdiskussion där om att hallå, vi är alla beroende av att folk faktiskt kan flytta någonstans. Men sen tror jag att det kanske inte ska begränsas till de som bor närmast. Det kanske ska vara så att alla studenter som kommer till Stockholm, de ska också få vara med och diskutera det här. Alltså fler blir involverade på ett eller annat sätt. Sen har jag hög tilltro till folk som håller på med det här. Samhällsplanerare, arkitekter, kommunala tjänstemän, ändå. Men sen har jag faktiskt upptäckt att det kan komma många bra idéer ur de här liksom, samtalen. Så det jag tror vi ska fundera på hur vi lägger upp dem där så att de blir bra.
Kan du rent utav tänka dig att man på något sätt ska ge makten åt de boende eller åt medborgarna så att de faktiskt får makten över stadsplaneringen?
Jag tycker vi ska testa. Eller idag är ju makten, den ligger hos politiken. Mm. Då kan man ju tycka att vi har ju valt de här personerna. Så de ligger ju delvis då hos politikerna. Sen är det ju en konflikt ändå liksom mellan ett företag som vill tjäna stora pengar och sen medborgarna som också vill ha en god livsmiljö och ska bo där i 50 år. Så det är ju kanske en del i lagstiftningen om man ska säga där som försöker balansera upp det här då. Men ja, det tycker jag vi ska fundera på. Därför att det finns säkert många som tycker att här har jag gett massa förslag och det är ändå ingen som lyssnar.
Mm. För det blir ju någonstans den här konflikten mellan, för precis som du är inne på, den representativa demokratin går ju ut på att makten, alltså vi medborgare röstar i politiska val och sen så genomförs våran vilja genom representationen av politikerna. Men å andra sidan så har vi den här att direkta inflytande, direkta makten till medborgarna. Hur tänker du kring den som representativ demokrati kontra någon mer form av direktdemokrati?
Mm. Jag vet att det finns folk med väldigt starka åsikter åt båda håll som tycker att det är jätteodemokratiskt att ge folk inflytande för då kommer bara de som är överintresserade och ingen annan bryr sig. Och så finns det de som tycker tvärtom då, att vi ska ge all makt till de som bor precis där och det är det som är det mest ultimata. Ärligt talat, jag har liksom mognat i min liksom, syn på detta. Jag tror att det är väl rätt bra om vi bjuder in folk och diskuterar om saken. Och det är inte helt säker på att när man röstade på det här Vänsterpartiet, Miljöpartiet, vad man röstade på, att man tänkte då exakt på det här projektet eller så. Utan jag tror att vi kan, och jag tror faktiskt folk kommer bli mycket mer positiva om de känner sig delaktiga. Det är ju det man märker med överklaganden och sånt. Nu tycker jag faktiskt att det är ett lite överdrivet problem. Men i vissa områden är det ett väldigt allvarligt problem. Men på det stora hela. Där märker man ju när folk känner att de har blivit lyssnade på. Där de själva tycker att de har en väldigt viktig invändning. Och så förklaras varför det inte går och så. Så blir det en mycket bättre process. Och vi får ju faktiskt ner antalet överklaganden då väldigt kraftigt. Så det där är ju liksom bra för alla tror jag.
Jag är lite inne på att man kanske ska se det som att det är tre parter egentligen. Just när man börjar tänka maktfördelning, att man kan tänka sig att det är en del som är kommun och stat i vissa fall. Och sen så har du en entreprenör, byggare och så vidare som ska göra någonting. Och sen har du faktiskt också medborgarna eftersom de direkt drabbas. Och då blir det lite sådär, alltså, hur tycker du att den maktfördelningen ska se ut? Och kanske först och främst håller du med om att det kan vara så. Men om du gör det, hur fördelar man makten däremellan?
Jo, precis. Dels har vi ju lagar och regler ändå som vi har bestämt allihopa. Det finns riksintressen i Sverige till exempel. Försvaret måste ha någonstans att bo. Det är väldigt svårt då för dem.
Försvaret ska
ha
någonstans
att bo. Nej, men de ska vara någonstans. Ska och inte vet jag. Vi ska ha typ olika... Mm. Vi har intressen i Sverige då som staten till exempel ska försvara. Ja, men då är det ganska svårt för enskilda att säga så här. Ja, men hörni, lägg ner försvaret. Det kan man ju tycka, va? Men det är svårt i det läget att göra det. Så självklart, där finns det liksom en större demokrati som har bestämt vissa saker som jag tror är viktiga. Och detsamma tycker jag faktiskt gäller liksom det här byggnormerna som vi har i Sverige. Att det ska vara ganska höga krav på det. Och vi ställer höga krav på att bostäderna ska vara bra. Och jag är inte helt säker på att jag tycker enskilda ska kunna säga men bygg lite sämre eller någonting sånt. Så visst finns det tycker jag ändå gränser. Men sen har vi stadsplaneringen som är väldigt sådär. Det är en avvägning. Finns det en stor skog här bredvid? Ja, men då kanske vi kan avvara det här grönområdet. Alltså det är mycket mer tror jag en lokal. Det kanske är lite... Där kanske man behöver ta mycket mer lokala beslut på ett helt annat sätt. Och det berör vissa mycket mer än andra. Men återigen tror jag faktiskt att i en stad skulle jag tycka att det var ganska trevligt att även jag kunde få tycka någonting om Stockholms innerstad även om jag inte bor där till exempel. Och så det får man ju fundera på hur stora upptagningsområden kan vi ha. Men visst finns det intressekonflikter och det är det som är hela då kommunens uppgift att balansera upp de här konflikterna Och då är det ju, det viktiga där är ju faktiskt att det finns regler på ett sätt som gör att företag, bara för att de har massa pengar, inte ska kunna bestämma allt.
Så någonstans, din ideologiska ingång i det här med stadsplanering handlar just om att företagen, det är inte företagen som ska bestämma utvecklingen i staden bara för att de har mycket pengar, utan makten över stadsutvecklingen måste tillbaka till medborgarna. Sen om det är i direkt form av medborgarinflytande direkt eller om det är politiken som ska ta över.
Båda tror jag. Mm. Men däremot så tycker jag nog att medborgarna måste känna att det betyder någonting. Det kan inte bara vara de här som jag har sett på vissa, där man ska säga bra, dåligt, liksom, och så händer det inte så mycket. Utan det ska vara mycket mer direkt inflytande.
Du valde att använda ordet känna att man har haft inflytande. Jag blir lite tveksam till det ordet. Är det inte viktigare att man faktiskt har haft inflytande? Att känna inflytande är inte alls samma sak som att ha inflytande.
Nej, men absolut. Men man ska också, tycker jag, om man framför någonting så ska man ju också få respons på det kanske. Så att då har man ju känt att man har fått någonting tillbaka då av någon som säger att det går inte därför att den marken inte fungerar för att bygga det du tänker dig eller någonting sånt. Men jag både känna och ha på riktigt är viktigt.
En sak som du har varit inne lite på som jag tycker har mig märkt under den här Almedalsveckan att det pratas väldigt mycket om, det är det här i och med att vi ska bygga, måste bygga så mycket bostäder, att det är fler och fler som pratar om att tumma på vissa krav och vissa nivåer på standard eller vissa regler och vissa byggnormer och så vidare. Hans Lind från KTH har varit ute till exempel i någon ny bok han har skrivit och pratat om att vi måste bygga lägenheter för människor som har lägre inkomster, men då måste man också tumma på standard och bygga sämre lägenheter.
Jag tror att till och med uttryckte sig så. Vi måste bygga lägenheter som rika inte vill bo i.
Ja, som rika inte vill efterfråga, precis. Och där har du varit inne lite grann och ifrågasatt den bilden under den här intervjun som vi haft så far. Men kan du utveckla lite mer, varför är det problematiskt det här att bygga lägre standard på vissa lägenheter om de faktiskt blir billigare då så att människor har råd att efterfråga dem?
Men det, jag ifrågasätter det. Blir de billigare?
På vilket sätt ifrågasätter du det?
Ja, men du kan ju få ner kostnaden hur mycket som helst för byggbolag, men det är, priset sätts ju på en marknad. Så det är ju frågan då, varför skulle den prissänkningen då hamna i kundens ficka och inte i byggbolagets ficka? Jag ser inte det riktigt. Jag tycker att vi, till exempel finns det en ganska stor diskussion om lönedumpning i byggbranschen. Och så säger folk, det är så höga löner i byggbranschen. Hade vi bara fått ner dem hade vi fått ner byggpriset. Men då ser vi, det är ganska mycket lönedumpning i byggbranschen. Många får jättelåga löner. Ändå har vi sett en prisstegring utan dess like. Då måste man ju fundera på, är det liksom egentligen priset på marknaden som är problemet? Eller är det den här kostnaden underliggande? Ja, men då säger jag, det är priset på marknaden därför att någon är beredd att betala så högt pris. Så jag är inte riktigt, jag tycker liksom, företagen verkar ju göra helt enorma vinster. Det är ju frågan, jag tycker att det är viktigt att vi ser till att det där, de där prissänkningen hamnar i fickan på kunden eller liksom hyresrättsinnehavaren eller så. Och hur vi ser vi till det? Det är, precis, ju den känsliga frågan.
Det skulle bli min fråga där.
För det första vill jag överhuvudtaget inte bo i det samhälle som Hans Lind målar upp då, där vi har fattiga människor som bor på en åker långt ut någonstans där marknadspriset är då, eller värdet på det här är noll då, va? Mm. Och då finns det överhuvudtaget ingen, inte vet jag, kollektivtrafik och så. Det är ju ett sånt segregerat klassamhälle som jag inte tänker alls arbeta för då. Mm. Det får Hans Lind göra själv, tycker jag. Mm. Och jag tycker det var en ganska intressant rapport Hyresgästföreningen tog fram i veckan dessutom. 1 miljon bostäder i väldigt bra lägen kan vi bygga. Och vi kan bygga hyresrätter där vi förhandlar hyran mellan Hyresgästföreningen och hyresgästen. Och då kommer vi bort från det här marknadspriset där också. Jag vill verkligen slå slag för liksom, hyresrätten är ju så bra. För den är inte en spekulationsvara på det sättet. Det är inte så att den plötsligt höjs i pris liksom, väldigt kraftigt över en dag. Utan här kan du ändå kontrollera ett långsiktigt pris. Nu låter det ju, det blir bara nationalekonomi av alltihopa. Nej, men liksom,
nej, men ekonomi, nationalekonomi liksom, och bostadspolitik hänger ju liksom ja, ihop.
Det, nej, men det, är liksom, det blir så här tråkigt. Men socialt tycker jag också att det vore jättetrist om vi inte hade städer som var livfulla, där liksom servitrisen kunde bo på Götgatan, där liksom folk som ska rekrytera till Sahlgrenska, måste ju kunna bo i Göteborg, måste alla bo i liksom långt utanför. Alltså det handlar ju om, tycker vi att bostaden är en rättighet typ för alla och att det är viktigt att alla mår bra och även vanliga människors barn typ växer upp i bostäder där de har ett rum också? Eller är det bara rika människor som ska ha fina matsalar? Och...
För det kommer ju till en problematik när vi pratar om framförallt då storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö. När du är inne på att även servitisen ska kunna bo på Götgatan till exempel. För där har vi ju det faktiska problemet att i centrala lägen finns det, alltså alla kan inte bo exakt där de vill, tänker jag.
Mm.
Hur ska man där tänka utifrån ett socialistiskt perspektiv, menar du? Ska man på något sätt fördela så att det blir en jämn fördelning politiskt, eller ska man låta marknaden bestämma, eller vad, hur tänker du för att den fördelningen ska skapas?
Och sen tänker jag att det är så där väldigt olika exakt vad som är fint. Jag menar, in i stan var ju asfult att bo då för 50 år sedan, men nu har det blivit fint, och sen så är det liksom lite olika områden som folk vill bo i. Det är viktigt att man känner att det finns en möjlighet kanske då. Mm. Att vi har en bostadskö till exempel, där det inte någon kan köpa sig före då, därför att man har mycket pengar. Utan här är det tiden som räknas till exempel. Mm. Det är ju ett mer åtminstone rättvist sätt tycker jag att fördela bostäder på.
Mm.
Det tycker jag blir problemet då när man ombildar så mycket som man har gjort i Stockholm. Då är det ju den med tjockast plånbok som kommer fram först i den här kön då och kan köpa en bostad där det är väldigt fint just nu. Så att jag tycker det känns viktigt att vi bygger billigt i fina lägen, om man ska säga så. Så att det åtminstone finns en möjlighet att, och att det finns vad var det jag tänkte på? Det är ett problem också, tycker jag, att allmännyttan har försvunnit ju från så många platser. Annars, förut var det ju så här, du kunde bo i Rinkeby, du stod i allmännyttans kö. Du hamnar plötsligt på Ringvägen mitt i stan. Därför det fanns en hyresrätt där. Eller så hamnar du i något annat område. Det fanns en hyresrätt där. Alltså allmännyttan, alltså det kollektiva gemensamma ägandet var ju så pass stort. Så att det fanns ju liksom lite möjlighet att blanda runt. Nu när vi har fått det här väldigt styrda. Det är liksom bostadsrätter. Och... Nej, då tycker jag att segregationen har ju ökat väldigt mycket.
Ett exempel på hur man från politikens sida försöker styra bostadsmarknaden kring till just det här med billiga hyresrätter, det är det exempel som är i Frihamnen i Göteborg, där kommunen har gått in och ställt krav. Vi har ställt den här frågan till alla som vi har intervjuat, inte bara dig, Norsi.
Okay.
Där politiken har ställt krav att en viss andel av de hyreslägenheter som byggs ska ha ett lägre kvadratmeterpris än i en övrigt. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakta kvadratmeterpriser, men det är lägre än vad snittet är normalt sett för nybyggnation. Och det är ju inte helt oproblematiskt, så vi pratade lite om det innan, men hur tänker du kring den typen av politiska initiativ från kommunal nivå?
Jag tror överlag att byggbranschen har så höga priser just nu att vi måste ställa olika typer av krav. Det är därför jag är positiv till investeringsstödet som vi har tagit fram tillsammans med regeringen, för där ställer vi krav på hyresnivåer till exempel. Vi ställer andra typer av krav. Därför att annars finns det inga incitament ju för en byggbransch med så högt tryck att bygga bra och så här kostnadseffektivt egentligen. Därför nu får man ju sålt allt möjligt som inte alls behöver hålla någon bra kvalitet, och det tycker jag man har sett också i olika bostadsområden. Så jag tycker det är väldigt bra att man då ställer de här kraven i ett sånt bra läge egentligen. Men jag har ganska stora problem då med om man bygger olika kvalitet till exempel. Tycker vi det är bra? Ska fattigt folk bo sämre än andra? Ja, jag tycker det finns ju en del frågor också som man kan ställa i det här projektet. Som, jag vet inte om det finns klara svar för det. Men det är också viktigt att vi behåller, tycker jag, den här idén om att alla ska bo bra. Det ska inte synas i folks hem direkt i alla fall. Exakt vad man har för yrke eller något sånt, utan... ganska höga krav på att det finns där generella bostadspolitiken fortfarande.
Jag vill nog ändå hoppa tillbaka ett par steg och just prata om den här idén som är väldigt tydlig här i Almedalen. Det här med att vi ska bygga saker som har en lägre standard. Och logiken i det är ju att under förutsättningen att vi har det hyressättningssystemet vi har nu, alltså vi behåller det bruksvärdessystemet, så kommer ju det garantera lägre hyror i de här sakerna vi producerar som har en lägre standard. Det är ju inte så att de faktiskt sätts på en helt öppen marknad och att du vidhåller samma höga priser.
Mm. Det är ju skillnad då på hur du prissätter hyresrätter förstås än och bostadsrätter. Och den stora skillnaden skulle jag ändå säga kanske är det här som heter presumtionshyror egentligen. Det mesta sätts ju utifrån det. Det handlar om kostnaden och inte alls egentligen standarden. Så där har du ju egentligen en annan logik. Och när du driver upp priser hela tiden, då driver du också upp kostnader. Det tycker jag är liksom egentligen problemet. Behöver vi bygga sämre idag än vad vi gjorde på 60-talet? Det tycker jag är liksom frågan. Är det det? Tror vi att det är det som är grejen? Nu ska vi liksom, dagens generation ska bo sämre än vad deras typ i princip morföräldrar, mor- och farföräldrar gjorde då. Nej, men det tycker inte jag är ett bra, liksom, en bra framtidsvision. Utan jag tycker tvärtom, här så behöver vi utveckla, behöver vi bygga ännu bättre. Vi har ju helt ny teknik idag som kan spara in massa kostnader då, eller vad man ska säga. Får vi ju forska fram på det. Det är ju här vi en byggbransch som inte har, som har liksom noll produktivitet, som det heter så fint, va? Det vill säga, du bygger lika dyrt idag som du gjorde för liksom 70 år sedan. Behöver vi sätta större press då på att vi ska bygga bättre med bättre teknik, snyggare, härligare. Jag tycker liksom det här med att vi ska backa in i framtiden, det funkar inte.
Men skulle
inte.
Man då lite elakt nästan kunna säga som så här, att vänsterns ideologi inte bryr sig om att lösa problemet?
Vänsterns ideologi...
Det kan ju leda till att vi får bort bostadsbristen om vi sänker standarden.
Vi kommer inte få bort bostadsbristen även om vi sänker standarden, utan kostnaden kommer ju vara hög ändå.
Men om vi förutsätter att vi får bort den genom att göra så?
Om vi ljuger att...
vi förutsätter det bara.
Vi ljuger att det är ett problem. Det tror jag inte ett dugg på. Åk ner till länder där bostadsstandarden är lägre, ska du se om folk tycker det är så himla härligt.
Jag vill försöka komma åt den ideologiska kärnan här till varför som det blir ett... För det tar så stopp för dig på en gång när jag ändå försöker driva det igenom, så blir det bara nej, ni ska inte göra så.
Men jag tror inte det funkar. Det är ideologiskt. Nej, jag är helt säker på att börjar vi bygga sämre så kommer vi inte få ner priserna. Anledningen till att vi har liksom världens högsta, eller förlåt, EUs högsta priser är ju inte för att det är liksom... Vi har något helt annat sätt att göra saker och ting på i och för sig. Utan anledningen till att vi har hög bostadsstandard handlar ju egentligen om att vi har byggt så pass bra i hela beståndet. Liksom. Men jag tycker vi kan inte leka att någonting kommer lösa ett problem. Utan här har vi har ju i huvudsak en marknadsstyrd bostadspolitik. Och den handlar alltså inte egentligen om fundamenta. Vad har det kostat att sätta upp den här betongelementet? Utan det handlar ju om människan. Vad finns det för marknader ute? Och det är liksom, vi kommer inte få bort bostadsbristen med sämre standard. Det funkar inte och vi vill inte det.
Varför vill vi inte det?
Vi vill inte att barn ska växa upp i dåliga livsmiljöer. Vi vill inte att undersköterskor och alltså vanliga löntagare ska bo sämre än andra. Det är liksom en social motsättning som vi måste hålla oss till, tycker jag.
Mycket av det som du har pratat om nu tolkar jag det som ryms inom den socialistiska idén kring bostadspolitik. Du sa att du var socialist och feminist. Var i kommer den feministiska analysen i bostadspolitiken in, men, tänker du?
Men du, intressant fråga. Den är inte kanske så utpräglad då. Men jag var inne på några delar där det finns liksom en skiljelinje mellan egentligen kvinnor och män. Jag var ju väldigt engagerad ett tag till exempel i att, vilket kvinnojourerna pratat väldigt mycket om också, att utförsäljningen av allmännyttan och att vi har så mycket färre hyresrätter har ju varit ett väldigt stort problem för kvinnor som blir misshandlade hemma. Därför de kommer alltså inte ut från sina hyresrätter. Vi hade en lagstiftning förut som Vänsterpartiet ändrade på nu som handlade om att man blir vräkt från sin bostad om man blir misshandlad hemma. Därför då är man störande då, va? Det är ett ganska stort problem. Där behöver man ju stärka då det kvinnans perspektiv. Men sen är det ju så att de flesta ensamstående, det är väl en 70-80%, är ju kvinnor. Och där tycker jag att det är viktigt att vi ser till att, ja, men tycker vi att varje unge ska ha varsitt rum till exempel? Ja, men då måste vi se till att bygga rimliga bostäder till kostnader som innebär att man kan ha det. Men det är också så här, bostadstillägget till exempel vill ju vi höja. Det går ju nästan inte bara, ska jag säga. Det är väldigt många kvinnor som får det som heter bostadstillägg. Där tycker jag att taket behöver höjas till exempel. För att de ska kunna bo i bostäder som är anpassade till dem och inte blir totalt trångbodda fastän de har låga pensioner. Ja, men det är väl några delar.
Någonstans där så blir det i mitt, så som jag tolkar det, att den socialistiska och den feministiska analysen i ditt sätt att angripa bostadspolitiken leder fram till samma typ av lösning. Att det sättet som du tolkar, eller den analys du gör utifrån ett socialistiskt feministiskt perspektiv, hamnar i samma, alltså de ligger så pass nära varandra. Tolkar jag det fel där eller?
Nej, men det tycker jag inte. Det är en härlig fläta där som blir jättemumsig på slutet.
En sån flätad bulle liksom med vanilj.
Det kändes som att du kom, var igång på att göra någon form av liknande. En flätad bulle med god kanel och så drömde du dig bort.
Glöm inte vanilj.
Men liksom, det blev så här jätte, precis, den här vaniljen inuti. Men det är väldigt många kvinnor som är hyresgäster också.
Mm, absolut. Mm. En central konfliktlinje ideologiskt brukar ju vara i synen på ägande. Alltså hur saker och ting ska ägas. Och där är ju bostadspolitiken ett väldigt tydligt centralområde i hur saker och ting ägs. Alltså om det är företag som äger eller man äger som privatperson eller om det är kollektiva ägandet. Hur tänker du där? Finns det någon konflikt mellan hur saker och ting ägs på bostadsmarknaden och hur tänker du?
Nej, men uppenbarligen har det ju blivit så att de borgerliga partierna gillar ju verkligen inte hyresrätten. Vi hade ju någon debatt i riksdagen här under våren som handlade om hyresrätten bara då. Och det enda förslag som de borgerliga partierna hade, det var ju att kunna ombilda fler då hyresrätter bort från marknaden. Så jag uppfattar ju verkligen som att de borgerliga partierna åtminstone verkligen ogillar hyresrätten och allmännyttan specifikt.
Då tänker jag att du gillar hyresrätten.
Nej, jag förstår inte varför man ska göra det då.
Och där är vi från det, för att hyresrätten idag är ju dels, finns det ju allmännyttiga som någon form av offentlig ägt hyresbestånd och sen så finns det privata beståndet som är alltså ägs av privata fastighetsägare. Ser du någon konflikt däremellan, att bör det finnas både privata ägt hyresbestånd och offentlig ägt, eller vore det optimala, om nu tänkte du ett mer ideologiskt perspektiv, att vi bara hade men borde det vara bara offentligt hyresrätt? Mer ideologiskt nu tänker jag, än vad som är praktiskt genomförbart här och nu.
Jag ska ju säga, det som är intressant med Sverige då, för jag har inte sett så många andra länder som har ungefär lika mycket allmännytta som privat, det är ju att egentligen hyresrätten är en så pass bra form då, så till och med en vanlig marknad klarar av att hålla på med det. Nej, men jag har inga problem med att privata hyresvärdar existerar så länge de sköter sig och liksom investerar i sina fastigheter. Det är kanske regelverk där vi behöver ändra då, så att de faktiskt också gör det. Däremot konstaterar jag ju ändå att allmännyttan byggdes ju upp och har funnits över så många decennier nu i Sverige. Och deras funktion är ju egentligen, de byggdes ju upp i början typ av 40-30-talet för att marknaden klarade inte av att sörja för alla människors bostäder då. Därför att marknaden upprätthåller ju bristen hela tiden för att priset inte ska gå ner. Alltså det är någon slags grundläggande grej fortfarande, tycker jag. Så det är klart att allmännyttan har en väldigt speciell nyckelroll att pressa de här priserna, så som de gör med sina kombohus och så till exempel. Att också vara liksom människans liksom hand, arm in här på den här marknaden och sätta press på byggbranschen. Så att de har ju helt uppenbart helt olika roller, tycker jag. Och det märks ju, tycker jag, i debatten också, att här allmännyttan är ju mycket mer intresserad av att bygga bort bostadsbristen. Medan det som är privaten då, nu vet jag inte om alla tycker så egentligen, det här föreningen Fastighetsägarna, de är ju inte så intresserade egentligen av att bygga bort bostadsbristen, för då kan ju inte de, alltså då riskerar ju de sin egen marknad, tycker de då kanske. Så att det finns ju helt olika roller åtminstone, och det är viktigt för oss. Jag tycker att vi ska ha en vision att allmännyttan ska växa som andel och antal.
Jag läste i Dagens Samhälle här under Almedalsveckan att nästa år kommer bli förmodligen det år då det säljs ut flest allmännyttiga lägenheter till privata fastighetsägare. Och det har ju hänt i flera områden runt om i Sverige. Och då menar du att det är problematiskt eftersom det går då från offentligt till privat. Varför är det ett problem? För det man argumenterar för politiskt håll är att man på det här sättet då kan finansiera nybyggnation. Att man genom utförsäljningar får in pengar som man sedan ska bygga nya lägenheter för.
Mm. Ja, men det är som att sälja huset då och köpa mat för pengarna. Mm. Eller liksom, det här är ju tillgångar Jag är ju väldigt trött på den här argumentationen. Bara, det här är ju stora tillgångar som du använder dig av när du bygger nytt. Och du kan låna pengar på dina tillgångar. Och det är liksom det som är hela konceptet. För då kan man ju hålla på och sälja, då kan man ju sälja ut allt förutom en enda bostad. Och så står man där och så säger man, gud vad bra det blev. Sen är det ju så också att när du säljer ut 1000 bostäder, hur många nya kan du bygga av det då? Ja, det är ju inte till närmelsevis lika mycket.
Ja, det är som Dagens Samhälle i den artikeln, så att man räknade med att man behövde sälja ut 2 lägenheter för att bygga en.
Ja, det betyder alltså att vi förlängningen avvecklar allmännyttan. Det tycker inte jag är bra. Och jag tycker att allmännyttan egentligen är för liten i Sverige. Utan ska vi ha politiska muskler faktiskt och göra det som jag tyckte då, ha lite mer makt över stadsutvecklingen där vi har liksom, där vi ändå äger den här allmännyttan som inte har den här ändå marknadslogiken. Alltså att bostadsbristen ska stå kvar utan att vi vill bygga bort bostadsbristen. Då måste ju den vara stark och ha stora tillgångar och kunna använda sin makt och bygga mycket. Långsiktigt med den här tanken där liksom 1-2 ska bli 1 och så. Ja, då har vi avvecklat det vi byggt upp så himla fint.
Skulle vi kunna säga att du skulle vilja se en allmännytta som har så pass mycket makt över den marknaden så att den privata delen bara gör skillnad på marginalen?
Nej, men jag tror definitivt att allmännyttan måste... Vi ändrade ju lagstiftningen här om allmännyttan när den skulle bli affärsmässig. Då kände jag att allmännyttan blev väldigt rädd och orolig och sa att nu kan inte vi bygga någonting för det, då är det inte lönsamt. Och så gör man kalkyler idag som visar att ja, men precis inne i stan är det lönsamt, men där ute måste ju vi ha så höga avkastningskrav så att det går inte och så. Det där måste man ju ge upp, tror jag. Utan allmännyttan har en jätteviktig roll nu när vi riskerar att få så höga byggpriser, när vi har medelklass idag som är så överbelånad, som liksom budar på ett helt absurt sätt som gör att liksom folk köper ju bostäder nu som är alldeles för dyra och så. Så jag vet inte exakt om det den här privaten då ska göra skillnad på marginalen eller hur man ska tänka, men allmännyttan är ju kanske den viktigaste motorn idag och det är det som kommer behöva, det allmännyttan gör är det som kommer liksom göra förändringar på bostadsmarknaden.
Om vi nu efter nästa val 2018 tänker oss att det går betydligt bättre för Vänsterpartiet än vad det gjort i de senaste valen och ni får ingå i en regering som har en egen majoritet och så blir du bostadsminister. Vad är det första du skulle göra i så fall?
Ja, men det låter som en bra och realistisk vision. Det är bra till att börja med. Oj, skratt, skratt.
Du skulle ringa massa folk.
Nej, men det blir skitbra. Då skulle jag dels se till att vi får bort de här uthyrningspolicyerna som många företag har. Alltså att man ska tjäna typ 3-4 gånger hyran. Det ställer upp grindar för folk. Så kan vi inte ha det. Alla behöver någonstans att bo. Och sen kommer vi se till att det här statliga lånet som vi har som förslag då, att staten kan ju låna upp pengar till så oerhört låg ränta idag. Och vi kommer ställa krav på att det byggs hyresrätter om man ska ha de här lånen. Det kommer vara enormt fördelaktiga. Och då kommer vi kunna sparka igång ett rätt högt bostadsbyggande över tid. Över lång tid. Utan att man behöver oroa sig så mycket för konjunkturens upp- och nedgångar.
Tror du att vi hinner bygga bort de här 700 000 som vi har i brist?
På bygga bort tid? Dem. Ja. Bygga in dem.
Bygga in dem.
Bygga dem, skulle jag säga.
Bygga dem. På utsatt tid? Eller kommer vi ha brist 15 år framåt, 20 år framåt? Eller kommer vi klara av och se till att alla har någonstans att bo?
Jag tror det beror helt på politiken då.
Det beror på om du blir bostadsminister eller inte?
Om jag blir bostadsminister så kommer vi klara det. Om jag inte blir det,
då blir det jobbigt.
Då blir det svårt alltså.
Jag vet inte om det var en dyster framtidsvision eller en hoppfull framtidsvision. Det kan tolkas lite grann. Tack så mycket Nooshi Dadgostar för att du tog dig tid att prata med oss. Så får du strax gå ner och lyssna på Jonas Sjöstedts tal i Almedalen och sen lycklig resa hem till Stockholm.
Tack så mycket.
Ja, vi säger väl tack och hej för den här Almedalsveckan, sista intervjun vi gjorde. Nu ska vi gå och käka mat. Du är trött.
Ja, nu är det så mosig huvudet nu. Fattar inte.
Tack och hej.
Hej!
Hej!
Hej, hej.